En underbar sång. Vi ska be. Ja, det är så fantastiskt, Herre, att du nämner oss vid namn. Här är vi inför ditt ansikte. Och då är vi inte en stor klump, utan då är vi var och en inför dig. Du känner oss, du utransakar oss. Du vet var vår väg går. Det är så ljuvligt att få komma till dig och be dig om vägledning i våra liv. Tack för att vi får vara nu en liten stund inför vittnesbördet i bibelordet i Lukas evangelium. Om kvinnorna som kommer till graven, om Emmausvandrarna. Tack för att vi får vara inför det. Berör oss du med det du vill att just min vän här i bänken, ska få beröras av. Du är den suveräne. Ingen är större än dig. Du är helig och du är närvarande. Och du har dött och du har uppstått för vår skull. Lever just nu. Vi prisar dig. Kom och var närvarande i enkla ord. Tala med oss med bibeltexterna. Tack Jesus. Amen. Den första veckodagen, jag är Lukas 24, första versen. Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning. Då fann de att stenen var bortrullad från graven. De gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev rädda och böjde sitt ansikte mot marken, men männen sa: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han fortfarande var i Galileen. Människosonen måste utlämnas i syndarnas händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna. Men de tyckte att deras ord var tomt prat. Och de trodde inte på dem. Men Petrus, han reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över det som hade hänt. Amen. Det kommer mer text sen. Men det här är alldeles underbar text, tycker jag, att läsa. Och det är ju precis som Filip säger. Evangelierna ger lite olika vinklar. Och Lukas ger en vinkel. Och det är en omskakande upplevelse som de här kvinnorna gör som kommer till graven. Sorgsna har de stigit upp tidigt på morgonen och det är mörkt ute och de är på väg att gå till graven. Faktum är att Jesus hade ju talat med dem om att han skulle dö och att han skulle uppstå. Det märkliga är att de hade ju inte fattat. Ingen av lärjungarna hade fattat. Ändå säger Jesus det tre gånger. Det är två gånger i kapitel 9 i Lukas, 22 versen, 44 versen. Sen i kapitel 18 så säger han det igen. Han hade sagt det rätt så tydligt, men de hade inte fattat. Och vem kan beskylla dem egentligen? Vem kan tänka den tanken att någon kan uppstå? Och Markus evangelium skriver att de pratade om hur ska vi göra för att få bort stenen. Det var det de pratade om när de gick där med sina oljor. Det var ju ingen som pratade typ så här, att vi tar med oss kryddorna ifall han fortfarande inte är död. Men vi hoppas ju att han lever. Så gick inte snacket när de gick till graven. Utan alltså den som är död, den är ju död. Så var tankegången. Och så möter de detta. Stenen är bortrullad. Och när de tittar in i graven så är inte Jesus där. Förvirrande. Eller hur? Och jag vet inte, vi kan ju sitta här och vi vet ju hela historien och tänka, ja men Jesus uppstod, det kan de inte ha fattat det. Men om vi tänker tanken att en som för 3 dagar sedan, de hade sett honom dö på korset. Han är död och de har lagt honom i en grav. Jag vet inte vem av oss som hade gått dit och tänkt att vi behöver nog inga kryddor för han lever nog. Jag tror inte någon av oss hade tänkt den tanken. De var förvirrade, de var förvånade, de står att de visste inte vad de skulle tro. Det är väldigt äkta, eller hur? Det är vittnen som vittnar och de vittnar om hur det var. Väldigt förvirrande, väldigt svårt att tänka, vad ska vi tro? Och så mötte de här 2 änglarna. Som hjälpte dem med en sak. Jag tänkte på det. De hjälpte dem egentligen bara med en sak. Och de sa att Jesus är lever. Han är ju inte här. Han lever. Han är uppstånden. Det sa de. Men de sa, kommer ni inte ihåg? Han har faktiskt sagt det. Han har faktiskt sagt det innan. Tänker ni inte, läs skrifterna. Läs bibelordet. Lyssna till Jesus. Då hade ni, visst har han sagt det. Och när de säger det, änglarna, så kommer kvinnorna på. Amen. Det är som en polett som ramlar ner på något sätt. Ja, men så var det ju. Han har berättat. Och så springer då kvinnorna. Eller tar sig till apostlarna. De som skulle bli lärjungarna som förde evangelium vidare. Och så berättar de vad de har sett. Graven är tom, Jesus är inte där. Och så får de mottagandet av att, amen, sluta. Tomt prat. De trodde inte på dem. Det måste varit frustrerande. Det är ju faktiskt så också. Jag tycker det är så spännande att de första vittnena, det är kvinnor. Och det är inte för att jag tänker något konstigt om er kvinnor här. Men på den tiden, då var kvinnor inte gångbara i en rättegång. Nej, de var inte trovärdiga vittnen. Är det någon av er som har känt någon gång att ja, men jag, kan jag vara ett vittne för Jesus? Nej, det är väl ingen som tror och litar på mig. Liksom. Så det var situationen också här. Ändå konstaterar vi i alla evangelierna att det är kvinnor som först berätta om uppståndelsen. Och jag tycker det är helt underbart. Det krävs ödmjukhet om man ska ana och få erfarenhet av en Gud som har kommit till oss så nära och som är uppstånden. Det krävs en ödmjukhet hos oss, men då kan någon dörr öppnas som är den mest underbara dörr som kan öppnas i en människas liv. Det är att börja se och ana och få en växande tro på att Jesus är uppstånden. Inte bara en åsikt som vi kanske sitter och har här i kyrkan. Han är levande. Rungade lite. Sänka lite. Det, för mig rungade lite. Jag vet inte vad det beror på, men det kanske är något annat. Dessa kvinnor Dessa enkla vittnesbörd, väldigt äkta och rakt på, utan något extra, är starten på att det idag finns miljarder människor som tror på Herren Jesus Kristus som uppstånden. Visst är det helt fascinerande. Vi vet att Jesus visar sig för de 11 lärjungarna senare samma kväll. Han visar sig för Petrus innan kvällen. Och under 40 dagar så rör sig Jesus som uppstånden ibland människor. Och över 500 människor får erfarenhet och se Jesus levande. Det är ju fantastiskt. Man tänker, tänk om man hade fått vara med på det. Men vi får vara med här. Och sen är det ju denna berättelse, jag ska läsa den nu, om Emmausvandrarna som också är några som får se Jesus. Och det är någonstans efter morgonen, innan kvällen, som de har detta möte med Jesus. Och jag vill läsa hela avsnittet, så luta dig tillbaka, blunda om du kan det utan att somna och ta in det som händer. Så kanske Gud vill tala med dig bara direkt, och så har jag lite tankar kring det. Samma dag var två av dem på väg till en by som heter Emmaus, och den ligger drygt en mil från Jerusalem. De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv och vandrade med dem. Men deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Han frågade dem, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och den ene som hette Kleopas sa till honom, är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt där i de här dagarna? Jesus frågade dem, vad då? De svarade, detta med Jesus från Nasaret, han var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Våra överste präster och rådsherrar utelämnade honom till en dödsdom och korsfäste honom. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Förutom allt detta är det nu tredje dagen sedan det hände. Och dessutom har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De gick till graven tidigt på morgonen, men fann inte hans kropp. De kom och berättade att de hade sett en syn med änglar som sa att han lever. Då gick några av dem våra till graven, och de fann att det var som kvinnorna hade sagt, men honom själv såg de inte. Då sa han till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla skrifterna. De närmade sig byn dit de var på väg. Och han verkade vilja gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det är snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. De sa till varandra, brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen, när han öppnade skrifterna för oss. De bröt upp i samma stund och återvände till Jerusalem där de fann de 11 och de andra lärjungarna samlade. Dessa sa, Herren har verkligen uppstått, han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han hade låtit dem känna igen honom vid brödsbrytelsen. Vilken god berättelse. Och det finns så många tankar som kommer till mig när jag läser denna. Och jag kan ju inte ta all, jag skulle vara kort, sa jag till Filip. Men vi har ju lite tid på oss här. Det är ju rätt lugnt idag, eller hur? Och jag tänker där, de går och pratar med varandra. Och de pratar om det som har hänt. Och jag tänker på oss också, vi går och pratar med varandra. Och så tänker jag tror att Jesus kommer upp vid vår sida gång på gång i olika sammanhang. Precis som det hände med Kleopas och den kompis han hade med sig. Och de fattar inte att det var Jesus. Och där skulle man kunna säga mycket omkring detta, för de fattar ju inte att det var Jesus. Man kan tycka att det är lite konstigt att de inte såg att det var han. Och det kan man ha många olika teorier om. En kan vara att det var alltså den Jesus som var uppstånden fysiskt. Han hade ett nytt liv, kanske en annan skepnad. Att det var lite svårt att känna igen rent praktiskt. Men sen kan det också vara så att man tänkte bara att det var så omöjligt. Det var omöjligt att Jesus skulle leva. Då kan man nog bli också lite förblindad. Men där gick de och pratade om det som hade hänt och samtalade med varandra. Och så går han upp vid sidan av dem. Och jag gillar detta. Vi rör oss i våra liv. Och jag tror att Jesus, att vi ska tänka på det. Jesus går upp vid vår sida. Jag tror han gör det ständigt. Och han frågar, vad är det ni går och samtalar med varandra om? Jag tror att Kleopas här behövde vara lite modig för att släppa in denna främling som går upp vid sidan. Han känner ju inte igen att det är Jesus. Släppa in honom i deras samtal. Han kunde ju varit en spion. Jag vet att många var rädda. Lärjungarna var rädda efteråt att romarna skulle göra dem illa eller att de hade stulit Jesus eller något sånt. Så han kunde ju varit rädd, men han släpper fram Jesus. Och Jesus får gå upp vid sidan om honom. Och det vill jag säga till oss idag. Släpp in Jesus. Sök detta att släppa in Jesus. Och berätta vad du samtalar med din vän om. Eller kanske inom dig. Berätta. Så här är läget. De var ju bedrövade och sorgsna. Och jag vet att kristna i alla tider har använt denna berättelse när man har varit bedrövad och sorgsen och inte vet riktigt var man ska gå. Då har man tänkt sig det här. Den här levts in i den här berättelsen. Precis det jag försöker säga. Jesus, han går upp vid sidan. Tack Jesus för att du är här vid sidan av mig. Nu vill jag berätta vad som gör mig sorgsen eller bedrövad. Det är det som han gör. Han berättar. Och det är ju lite roligt när han säger om Jerusalem och det som har hänt där. Och är du den enda som inte vet vad som har hänt? Alltså, man kan ju tänka Jesus att han måste ju, det måste varit lite humor i honom, eller? Vadå? Säger han. Alltså det är ju honom det alltihop har handlat om. Vadå? Men jag tror han är så intresserad av oss. Han är så intresserad av Kleopas och hans kompis. Vad är det som rör sig i era tankar? Han vill inte ta över det. Han vill höra det. Inte börja innan. Vi vet ju lite senare så börjar han ju berätta Jesus. Men han släpper in. Och så tror jag det är med oss också. Och så får Kleopas berätta. Och han berättar ju något. Han berättar bland annat, han säger så här, men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Det betyder ju att Kleopas, jag skulle vilja säga hela lärjungaskaran, hade inte fattat vad Jesus var på väg att göra. Och jag vill föra över det till oss också. Jag tror inte vi fattar. Men Jesus vill att vi ska fatta. Men han, Kleopas, säger, jag hade hoppats på att Jesus skulle ha varit den som skulle frälsa Israel. Men han hade bara tänkt lite annorlunda. Han hade tänkt att Israel skulle bli befriat ifrån hedningarna och att de skulle slippa sitt lidande. Men det som hände var att det var inte slippa lidande, utan det var genom lidandet befrielsen kom. Genom lidandet. Och framförallt genom att Messias fick lida. Men också att lärjungarna skulle få lida. Och jag har tänkt på det. Det står, lärjungarna tog ju emot Jesus. Och de mötte ju honom mer. Och apostlagärningarna skriver ju Lukas om hur anden kom över lärjungarna. Och de fick kraft och de fick se Jesus. De fick liv, säger vi ju. Men faktum är att alla lärjungarna, tror jag, det får Anna rätta till om jag har fel. Men de flesta dog en för tidig död. Har ni tänkt på det? De dog en för tidig död. De dog som martyrer. Jesus säger, ni ska ha liv. Och vi kanske inte fattar. Vi tror att det ska vara snyggt och fint och välstädat. Och så kommer vi till en by i Rumänien och ser att det är inte så välstädat. Och det är inte så välstädat i våra liv heller. Men det är inte liv på det sättet att vi ska liksom vara rika, alla som är kristna. Nej, det kan finnas lidande och smärta i detta. Det kan till och med bli för tidig död. Men befrielsen, den finns där. De hade inte fattat. Vi kanske inte alltid fattar. Jesus befriar oss. In i liv. Han är den första till att uppstå. Och vi ska få uppstå med honom. Ja, det går vidare. Och Jesus säger väl det egentligen rakt ut. Vi kan väl ta till oss det. Vad tröga ni är i tanken. Inte bara i tanken utan även i hjärtat. Det kan ju kännas lite mer. Fattar ni inte att detta var det som måste hända? Och också smärtor kan drabba oss. Förstå det, tror jag Jesus säger till oss. Vi går inte genom livet smärtfritt. Och så började han då förklara med Mose och alla profeterna och alla skrifterna vad det hade stått om honom. Och detta, tänker jag, det är så viktigt att förstå. Jag tror inte att han citerade 3-4 ställen. Jag tror han fick dessa, Kleopas och hans kompis, att förstå att det som det står om i skrifterna i GT, det är liksom indrängt med Jesus. Och det handlar helt om denna, har ni hört mig när jag säger Big Bang? Jag tycker Jesu död och uppståndelse på korset, det är den riktigt stora Big Bang. Då exploderar Guds kärlek in i vår värld. Och varje människa som öppnar sig och i tro tar emot Jesus får vara med om något obeskrivligt. Det är fantastiskt. Jesus är uppstånden. Det står i skrifterna, och det kan vi kanske lära oss av den här berättelsen, att läsa Bibeln, det behöver vi. Men vi behöver också be Herren om hjälp att förstå. Vi behöver be han som lever nu och finns nära oss med sin ande att vara vår lärare. Det är en underbar bön att be när vi läser Bibeln. Om man läser den själv eller vi läser den tillsammans. Herre, hjälp oss. Kom med din ande. Lär oss så vi inte är blinda utan att vi kan se det du vill säga till oss. Ta bort våra felaktiga glasögon där vi tror att vi fattar men vi har inte det. Det är en härlig bön att be. Och så får vi vara beredda på hans tillrättavisning. Vad tröga ni är i tanken ibland när vi läser. när han vill styra om oss. Var inte så naiva. Eller om vi är skeptiska, att vi ska få vara öppna istället och ta emot. Det är bara, tror jag, eller jag är övertygad, det är bara när vi ber den bönen som vi kommer att känna den här känslan. Det brinner i mitt hjärta. Som är det som är i slutet på den här berättelsen, som är så underbart. Brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen? Och jag vet inte om du har upplevt det någon gång. Jag hoppas det. Att hjärtat bara brinner. Eller varit med om tillfället och bara känt Gud så nära. Nu är inte Gustav här idag. Han var med på resa. Och han fick uppleva hur Gud rörde vid honom. Och det, alltså när han ska berätta det är inte lätt att berätta. När Gud rör vid en, vilka ord ska man ha? Vad är det som händer? Det är bara någonting som händer i oss. Guds närvaro kommer där. Det är kraft, det är kanske glädje, det kanske man är överväldigad. Men det är detta vi ska berätta för varandra och för människor omkring oss. Och säga, jag kan inte förklara. Jag kan inte ens fatta. Kvinnorna vid graven, de fattar inte. De var förvirrade, vad ska vi tro? Och de springer till apostlarna. Den graven är tom i alla fall. Vi ska berätta. Vi ska berätta överallt. Världens bästa berättelse. Dela det var du än går någonstans. Det är väl det sista jag vill säga. Idag. Ni är mina vittnen, säger Jesus. Och jag lyssnar till Jesus. Han vill ha dig till vittne. Det lilla du tror. Det lilla du har lärt känna av Jesus. Dela det med någon. Dela det med någon. Och tänk, undra vad som händer om jag gör det. Om jag delar det med någon. Ni är mina vittnen. Ingen är för liten. Ingen har för liten erfarenhet. Den erfarenhet du har, berätta den. Så går evangelium ut. Det enda vi ska tänka på när vi berättar och när vi delar, det är att vi ska vara äkta. Lägg inte till något för att det ska låta bättre eller häftigare. Lägg inte till något. Var äkta och trovärdig. Dra inte heller bort något. Berätta även det som är svårt att begripa. Gör det på ditt sätt. Gör det inte, framförallt inte på mitt sätt. Gör det på ditt sätt. Då blir det äkta. Och vi gör det tillsammans. Någon behöver höra det via Tryggve. För Tryggves berättelse träffar hjärtat på några. Och Philips på några andra. Så vi ska bara berätta med det som vi har. Gör det enkelt. Jesus sa så här. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vi ber en bön. Herre, tack för att du är här. Tack för att du sprängde döden i bitar. Tack för att du vann en seger över det som många gånger i våra liv, döden hänger över oss. Människor utnyttjar makt för att man hotat döda eller skada. Det finns så mycket mörker kring döden, men du har sprängt dödens makt. Vi tackar dig för det, Jesus. Tack för att du är här nu. Och tack för att du med din heliga ande vill uppfylla våra liv. Ge oss erfarenhet av hur du går upp vid sidan av oss och vill leda och guida oss. Genom ditt ord, genom skrifterna, genom din närvaro. Så vi ber här nu tillsammans och vi ber för varandra. Vi ber för Fiskebäckskyrkan, men inte bara Fiskebäckskyrkan, också Pingstkyrkan och Missionskyrkan och andra kyrkor, att Herre, vi ska få vittna om dig. Att du lever och att vilken människa som vill kan börja sin vandring mot att lära känna dig. Tack för att livet finns i dig. Tack för att sanningen finns i dig. Forma oss du, Jesus, till dina vittnen. Vi lägger oss i dina goda, underbara händer. Och vi är så glada, Herre, att vi får tro på dig. Amen.